Hej och välkomna till DGS TV. Nu ska vi upptäcka lite mer utav samtiden och förstå den bättre i bästa fall. Jag heter fortfarande Patrik Engelau och idag ska vi prata om demokratin och vi ska prata om vad som händer i vår värld och hur vi ska förstå den. Och till vår hjälp i detta avseende så har vi Per Ödling. Välkommen Per. Du är professor i telekommunikation vid Lunds universitet. Du har varit akademisekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin.
Ingenjörsvetenskapsakademin.
Just det, Ingenjörsvetenskapsakademin. Och sen så jobbar du på Ericsson som forskare.
Jag leder världens enda akademiska forskargrupp som är inbäddad i Ericsson.
Det är fantastiskt.
Så jag jobbar på insidan av Ericsson. På Ericsson, men inte för Ericsson.
Nej, och spännande. Men du, vad är ditt budskap till mänskligheten?
Demokrati som vi är vana vid att den ska fungera har ändrats. Den fungerar inte så längre. Vi ser ju många exempel. Trump, Brexit, Sverigedemokraterna etc. Det är två saker kanske som har ändrats. Det ena är de drivkraft vi ser ju, ska vi säga, en fascistisk våg över världen. Det andra som har ändrats är hur man använder IT-verktyg för att påverka demokratiska val.
Men vi börjar från början där, får jag svårt. Varför är det inte demokrati när Brexit går som det går? Eller när Trump vinner?
Av två skäl. Det ena är att valet har baserats på oro och löften som inte är realistiska. Eller en sanna lögner. Och det är ju inte, ska vi säga, den demokratiska andan. Den ska man välja mellan olika riktiga alternativ. Så det är det ena. Och den andra sidan är då att man har använt IT-verktyg för att manipulera. Psykologisk profilering på Facebook. För att påverka väljare att i Trumpfallet och inte rösta.
Man har lurat folket. Att, ja, men det är inte rösta.
Lura kan man ju säga, men det är ju marknadsföring.
Okay.
Det är en helt ny nivå.
Men berätta, hur gick det till då?
Om vi då tittar på den här IT-verktygssidan så det finns då många företag som gör det. Men vi tar det mest kända, det som blev känt ju med Trump. Det heter Cambridge Analytica. Det startades egentligen av en välvillig professor, en forskare som tyckte att, åh vad roligt, sociala media. Jag undrar hur många likes jag behöver få från någons flöde. Facebookflöde i det här fallet. Innan jag kan säga mer om den personen än med världens bästa personlighetstest. Forskningsprojekt, analys hit och dit. Så kommer man fram till att jaha, mindre än 70 likes. Det var 63 eller 68.
Men vänta, det betyder alltså att om jag slänger ut 68 likes. Jag gillar den där klädsajten, den där bilen, vad det nu är för någonting. Om jag slänger ut 68 likes, då vet en betraktare mer om mig än om de hade gjort ett normalt psykologiskt test. Är det betyder?
Korrekt. Fast betraktare är då algoritmer och sånt i det här fallet. Och det, på Facebook, du har ju sett såna här undersökningar. Vilken filmstjärna är du mest lik? Mm. Eller vilket är ditt spirit animal? Eller olika såna här små frågesporter och sånt. Då börjar de alltid med att du måste donera ditt flöde. Så man ska kunna göra analysen vilken filmstjärna du är mest lik. Och då gör du glatt det och så kommer det upp en bild. Men det som egentligen händer, det är att hela ditt flöde, alla dina likes, alla dina data sugs upp i en kommersiell databas. Och används sen för profilering.
Och sen plockar de vilken skådespelare som helst. Ungefär
va. Okay. Man tror ju när man ser dem där att ja, men det här är någon tonåring som har suttit hemma och programmerat upp det här för att roa. Mm. Men så är det ju inte.
Men hur använder man då det här för att vinna val?
Man kommer att lära känna folk väldigt väl. Med 100 likes så kan man lära känna folk bättre än personens fru eller make.
Och man, det är den här
algoritmen. Eller i det här fallet och det här företaget, Cambridge Analytica.
Okej. Okay.
Cambridge Analytica startades av den här forskaren som lite kul grej förstås, men även för att använda som marknadsförare. Men det kan man säga kapades av mindre etiska krafter. Steve Bannon, satt i styrelsen för Cambridge Analytica, alltså Trumps gode vän, under Trump-valet. Och det man gjorde då, det Cambridge Analytica fick betalt för att göra, det var att med en databas där de har mer än 220 miljoner amerikaner, profilera ut bland dem vilka som är Clinton-väljare. Och det är trivialt enkelt för de här algoritmerna, det går väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och sen så korsrefererade man det med vilka av de här Clinton-väljarna bor i swing state. För de andra är egentligen ointressanta. Mm. De i swing state kunde påverka. De fick sedan unika nyheter. Så inte nyheter som alla får, som du och jag får och alla andra.
I och för sig hade det väl inte gjort något om alla hade fått, eller det hade blivit dyrare då? Eller?
Mycket dyrare. Okay. Mm. Herregud, då kallas det marknadsföring.
Oh, okay.
Otroligt ineffektivt.
Okay. Så nu gick de på bara de speciella personerna?
En blandning av falska och sanna nyheter fick då alla de här människorna för att få dem att stanna hemma. Så man la $5 miljoner i veckan på såna här dark posts.
Så de pratar strunt om Clinton då? För att Clinton-väljare i swing states inte skulle gå rösta.
Clinton sänktes ju från att ha varit otroligt populär amerikansk politiker under sin tid som utrikesminister till nästan skräpstatus. Och sen satt de här väljarna där med Trump, jubelidiot, Clinton, oetisk, tveksam och så vidare. Nej, jag går inte och röstar. Och det funkade jättebra.
Och du tror att det var det som avgjorde valet i USA?
Det var många saker, men det här var en bidragande del, och man tror då starkt bidragande. Och den är ny. I vissa länder, även här tror jag faktiskt, vi har lagar som gör att man får inte använda, ska vi säga, IT-krigföring för att påverka demokratiska val. Mm. Så det här är någonting som är... Så sent som i augusti står jag på scen i vilken stad det nu var, här i Sverige, och säger att ja, det är möjligt att styra demokratiska val, men det görs inte. I augusti.
Sen, augusti förra året?
Nej, nu i höstas. Jag har 2016.
Ja, förra året. Ja.
Och det visar sig att Cambridge Analytica var inte bara aktiva under Trump-kampanjen. De var till och med aktiva under Brexit och under Ted Cruz. De hade sin dress rehearsal under Brexit.
Okej, men om man tänker, och vi låtsas att vi antar att det är sant det du säger. Det betyder ju att då kan man inte lita på demokratin längre.
Men vi behöver inte om du googlar Cambridge Analytica Trump, så hittar du allting. Det är,
men,
det är ingen hemlighet.
Jag bara drar en slutsats. Det betyder att vi kan inte ha demokratin. Den är ju inte tillförlitlig längre.
Demokratin baseras ju på att vi ska ha, ska vi säga, informerade människor som har fri vilja.
Mm.
Och det är väl kanske tveksamt att vi har då. Om man använder sådana här verktyg så har du ju någon form av åsiktsstyrning. Men inte som i en science fiction film där du har mind control på en person, utan hundratals
hela
miljoner.
Gänget, ja. Men det betyder ju då att då är demokratin tveksam.
Ja. Å andra sidan så är det ont om bra alternativ.
jo, det är sant.
Men så är det. Jag håller helt med dig. Vi kan inte längre räkna med att demokratin är demokratisk. Utan jag kan för pengar i princip nästan köpa ett utfall. Om jag får lite tid på mig. Det tar ju tid. Om jag kontrollerar hela din informationssfär så kontrollerar jag egentligen dig och dina åsikter. Om jag får tid på mig. För du kan inte byta från en dag till en annan. Men då kan jag skjuta över dig i någon riktning på ett år eller två om jag skulle behöva.
Mm, kanske. Jag tror inte att till exempel jag. Men jag är ju kanske naiv.
Eller ovanligt tjurig. Det är en av de två.
Ja, det är jag definitivt. Men jag kanske dessutom är naiv. Jag vet ju hur lång tid det tar att påverka någons tänkande. Till exempel min första fru, när jag påverkade hennes tänkande. Det tog ett par år. Sen tyckte hon som jag. Så att det där är ju rätt, va?
Eller omvänt. Hennes perspektiv kanske erbjuder en annan tolkningsmodell.
Ja, det är möjligt det med. Men i vilket fall, va? Alltså, är folk så... Jag har en sån där grundläggande klockartro att demokrati är en bra grej, för folk är inte så jävla korkade. Det är som Abraham Lincoln sa. Man kan lura alla en gång och man kan lura några jämt, men man kan inte lura alla jämt.
Låt ta ett annat IT-verktyg då.
Ja.
Det finns ju vad vi kallar botnets. Alltså nätverk av tusentals, hundratusentals datorkonton. Där kan man köpa en like för ungefär 1 öre och en delning för lite mer. Säg att du då ser i ditt flöde en nyhet som har 15 000 likes, eller 50 000 likes, det är ju inga pengar för ett öre per like, och 7-8 000 delningar. Utan att reflektera så börjar du då med ett utgångsläge att den här är sann och viktig.
Eller att en jävla massa idioter som men har varit inblandade.
Är det ditt utgångsläge? Att ju fler de är desto dummare är de? Nej, det är inte det normala.
Nej, det är inte. Det håller jag med om. Det är det inte.
Utan då har man redan där påverkat dig. Så kanske du i bästa fall delar du den. Och då påverkar du ditt nätverk att tro att ja, men det här är sant. Så, och det här är ju, du kan ju köpa en sån grej för en falsk nyhet eller en nyhet som du väljer. För inga pengar alls. Säg, det goda samhället har säkert en Facebook-sida. Mm. Om du vill ha 100 000 likes, det är ju inga pengar. Det hostar du, det är ju som en kamera. Det hostar du snabbt upp.
Det är 1000 kronor. Om de kostar ett öre.
Ja.
Kanske en bra grej.
Det är ju inga pengar idag.
Nej, men frågan är om det blir något resultat som är värt.
Ja, men man får ju massa likes. Det finns ju... Det var i DN, tror jag, för 4-5 veckor sedan en artikel om hur många likes Marie Le Pen hade köpt.
Det var köpt?
Ja, 50 000 eller sånt där. Om man identifierar de här botnetsen så ser man ju också. Och det finns ju även... Jag har inte kollat det själv, men jag läste någonstans. Ja, men Jimmy Åkesson hade köpt likes. Men det får man kolla innan, jag har inte... Mm. Men det var, stod i alla fall i någon nyhet om det. Så det är ju inga pengar om man vill ha lite likes. Mm. Och identifiera botnetten är möjligt. Vi har gjort ett... En god vän till mig, Christian Langren heter han, vd för iTeam, har gjort ett antivapenvapen som analyserar, i det här fallet, Facebook-flöden. Mm. Nu är det bara en prototyp med 35 flöden in, men han hittade ju ett botnet dag ett med tiotusentals konton som låg där. Nu låg de tydligen och i idle mode, det var ingen som hade hyrt dem. Men de låg och likade olika datorspel, så att säga. De måste ju uppträda mänskligt. Mm. Så att när de inte...
Men är det här en sorts reklam för datorspelen då, eller?
De var inte anställda av dem, utan de försökte uppträda mänskligt, de här kontorna. Mm. Och då låtsades de vara datorspelare, så de skickade likes på lite olika. Mm. Men typiskt så, med en smartare algoritm så hade de ju skickat likes på mycket mer och inte framträtt lika tydligt.
Sen måste det väl bli så, antar jag, på sikt att folk lär sig att det är på det här viset och blir mera skeptiska till den information de inhämtar. Men det vet vi inte.
Låt oss säga att det är riktigt, och det är inget orimligt antagande. Det du åstadkommer då är ju, ska vi säga, ett informationsvakuum. Man börjar inte lita på någon.
Nej.
Eftersom nästan all information, som även den som ser trovärdig ut, är inte säkert att den är det. Och det är ju inget bra samhälle där inte folk litar på någon längre. Det är i sig en fara för demokratin.
Ja, det kan det vara. Men du, en annan sak som du var inne, jag frågade dig förut, vad är det som håller på att hända i världen? Vad är det, om vi nu ser alla de här händelserna, Brexit, Trump och bla bla bla. Vad beror det på? Varför tror du det här sker? Om det nu är något som sker.
Man behöver diskutera två, ska vi säga, moduler för att förklara det. Det ena är, varför röstar folk som de gör? Och det andra är då drivkrafterna som pekas ut i den här analysen. Om vi börjar med att titta på drivkrafterna. Så det har ju inte undgått någon att samhället går igenom en väldigt, väldigt stark förändring. Vi är i mitten av en sån här Kondratiev wave, eller en industriell revolution.
En Kondratiev wave?
Ja, en lång våg, de olika. Men en industriell revolution.
Vi måste förklara för folk vad Kondratiev våge.
Vill du kalla det en industriell revolution?
Ja, en ryss som heter Kondratiev, han hittade en sån här 35-årig cykel i industrins utveckling. Och så, ja.
Kring 50 kan man säga.
Det, ja, 30-50-50.
Det mönster hade identifierat var, man bygger först en infrastruktur under 20 år eller så här. Det kan vara ångmaskiner eller kanaler eller järnvägar eller internet. Mm. Jag har ju ägnat hela mitt arbetsliv, hela mitt yrkesliv åt att bygga internet. Sen så kommer det en period av kaos. Där man går från en näringslivslogik, låt oss kalla den gamla att vi kan konsumera oss ur krisen, till en ny. I det här fallet marginalkostnad noll. Om vi tar ett svenskt företag, Spotify. om man, det är en sån här strömningstjänst, man lyssnar på musik. Om du lyssnar på dubbelt så mycket musik, hur många jobb skapar du? Inga, för du betalar inget mer. Eller om du rekryterar 200 personer som lyssnar på Spotify, skapar egentligen inga jobb heller, eftersom den här plattformen tillhandahåller redan. Google är ett enormt gigantiskt företag. Facebook, all e-mail, Netflix, allt sånt här karakteriseras ju av marginalkostnad noll. Du kan hur mycket du än konsumerar av dessa tjänster skapar du inga jobb. Så vi har gått från en ekonomi, varje nationalekonom av rang tror att man kan konsumera sig ur en kris. Det är därför vi har minusränta till exempel. Man försöker fylla, du ska bli rikare va, så du konsumerar. Till att det har ingen påverkan. Det enda man gör med minusräntorna är att du rationaliserar bort jobb som ändå skulle försvunnit, men i en rasande takt.
Tvärtom. Minusränta går ju åt andra hållet. Det blir inte färre jobb av minusränta.
Här kan vi då...
du har ju rätt på så vis att minusräntan leder inte till att det skapas jobb. Hur jävla billiga pengarna än är, så blir det inte fler jobb.
Där är vi överens då. Ska vi titta där vi inte är överens? Ja. Du har en fabrik med 500 anställda. Mm. Då har du en kapitalkostnad nu som är nästan noll. Mm. Även om du har lån, det spelar ingen roll. Och så har du en rörlig kostnad som är 500 löner. Mm. Och du är ju ingen dumbom. Du inser att det här är ju ganska dyrt. Och du tänker så här, ja, men om jag tar mer lån, dubbelt så mycket, eller 10 gånger så mycket. För 10 gånger noll är ändå väldigt lite. Mm. Och så automatiserar jag bort de här anställda. Mm. Då slipper jag den rörliga kostnaden. Mm. Hade kapital varit dyrt, hade räntorna varit jättehöga, då kanske räntekostnaden för den här investeringen, för den är ganska stor, hade varit mer än de 500 lönerna. Men som är läget idag så är det inte så. Jag har en god vän, Robert Falk, han jobbade på Volvo Powertrain förut. Han var produktionsprocesschef, han hade 8 motorfabriker.
Motorfabriker?
Ja, de gör motorer, dieslar.
Okej. Okay.
Hans ryska fabrik, då sorterade han, vilket är den nyaste av de 8, då sorterade han de anställda efter utbildning. Då visade det sig att han hade fler doktorer i matematik än han hade någon annan kategori. Mm. Inga städare, ekonomer, allt sånt där. Och doktorerna i matematik, de stod på verkstadsgolvet. Jag kommer från Övik. Mm. När jag var liten så var backupplanen alltid...
Men behövde de all den där doktorskunskapen för att stå på verkstadsgolvet?
Fabriken är helt automatiserad. Ja. Ska du hantera de här robotarna, de här numeriskt kontrollerade maskinerna, så behöver du inte vara doktor i matematik. Men det är en lämplig bakgrund. Mm. Mm. För det är inget lätt alltså.
Nej.
Det här jobbet på bruket som jag och det mina alltid räknade med, det kan man få idag om man är doktor i matematik. Men det duger ju inte som en backup plan längre.
Nej.
Så vi har haft en enorm omställning av många industrier, men bland annat tillverkande. Mm. Konjunkturinstitutet visar att produktiviteten i svensk tillverkande industri har stigit en faktor 4 sedan 1980. Sedan min tid, 1980, en faktor 4. Mm. Och det är ju inte att folk springer en faktor 4 snabbare. Det är ju att det jobbar inte lika många. Mm. Det är ju en utmaning för ledningen. Mm. Bilföretag, men även andra kunskapsföretag, de styrs ju ofta med en amerikansk managementfilosofi, Detroit. Du har genier i företagsledningen som får miljoner i bonusar. Mm. Och så har du drönare här nere som du kan byta ut. Men nu är situationen sån att de som har högst formell kompetens och kanske de som är smartast i hela koncernen, det är inte företagsledningen. Mm. Det är blue collar workers, verkstadsgolvsarbetarna. Mm. Det är en ny värld.
Mm. Men vad sa du? Vad drar du för slutsats av det?
Precis, tillbaks till huvudspåret. Mm. Det som händer nu i samhället är att industri efter industri, bransch efter bransch går igenom en sån här omställning. Och det gör att dels så får vi en teknologisk arbetslöshet. Det kan skapas nya jobb, det skapas nya jobb. Men det skapas inte nya jobb i samma takt som det försvinner. Det kanske är en faktor 100 eller en faktor 1000 i skillnad. Så det försvinner väldigt många jobb. Det här skapar ju mycket oro i samhället. Mm. På god grund skapar det oro. Mm. En annan sak som ändras i samhället nu, det är ju livsstil. smartphones, vi sitter på YouTube, vi har Netflix, vi informerar oss på ett helt annat sätt. Vi konsumerar efter helt andra mönster. Det är jättebra för det räddar planeten. Titta på så mycket YouTube du vill. Koldioxiden ökar knappt etc. Mm. Så det är väldigt, väldigt grön konsumtion jämfört med tidigare när vi köpte prylar. Mm. Men livsstilsomställningen i sig...
Men tror du vi köper färre prylar nu? Per skalle, i kilo?
Ja, det tror jag.
Tror du? Ja. Tänk på alla grejer som folk ska ha. De ska ha särskilda kläder när de cyklar och de ska ha olika hjälmar för cykling och skidåkning. Det är en himla massa prylar som går åt.
Jag har ägnat 2 år tillsammans med fru nu. Eller det blir 3 till sommaren. Att bära ut saker från huset. Mm. Efter 1,5 år så började vi bära ut hyllor för det stod ingenting i dem längre.
Mm. Mm.
Så possessionless living är väldigt tydligt. Inte så tydligt kanske för dig och mig, men om du tittar på barnen. Mm. Jag ägnar så mycket tid jag kan åt att spela datorspel, mycket med barn. Mm. Man ser framtiden, barnen är framtiden, per definition, det kan vi inte göra något åt. Deras konsumtion är ju enormt digital. Jag kommer från Evik. När jag var liten när det var jul, vi hade skog och jättefin gran, berg av julklappar. Färggrant, rosetter, det lyste. Mm, mm. Jag har väldigt varma och fina minnen av mina barndomsjular. Mm. Nu hemma, om vi har någon gran så är det en liten plastgran. Jag bor i Älvsjö, så ingen skog. Men oftast ingen gran alls. Och så ligger det 6 vita kuvert. Mm. 500 kronor från mig och frun till, jag har 2 barn då, son och dotter. 500 kronor för mina föräldrar och så ligger det 20 euro för med fru från Spanien och ekonomin där det är inte stark. Så. Varje jul får de 1200 var. Varje födelsedag får de 1200 var. Hur spenderar de dem? För det är, finns det någon konsumtion där som kan skapa jobb? De köper lite socker. Men det genererar inte mycket jobb. Och resten spenderar de i den digitala världen. Mm. Världens största spel i antal spelare heter League of Legends. Affärsidén där är att sälja virtuella kläder till pojkar. Hade jag kommit till dig för en 15 år sedan har sagt, är du med? Vi investerar halva familjeförmögenheten i ett företag som säljer virtuella kläder till pojkar. Mm. Du kastat ut mig, va?
Det fanns ju en del i början på 90-talet eller 2000-talet kanske var, som gjorde det där. Vad heter de? Bo.
En del lyckades, en del inte.
Nu lyckas det mycket bättre. Men du beskriver 2 saker som händer. Dels arbetskraft ersätts av maskiner eller datateknologi eller vad du vill, va? Och dels att folk konsumerar mindre.
Arbetsmarknaden ställs om, vilket skapar oro. Mm. Livsstilen ställs om, vilket skapar oro. Mm. Inte kanske konsumtionen. Mina föräldrar kan inte betala en räkning idag. Och de har jobbat i samhällets stöttepelare, arbetsledare på bruket, jobbat på posten, jobbat på brandkåren etc. Mm. Kan inte betala en räkning. Så det ändras mycket. Man funderar, kommer pengar att finnas kvar och sånt där. Mm. Så om vi tar den modulen är färdig. Vi har diskuterat hur samhället förändrar. Varför röstar folk extremistiskt? Då kan man se, och det finns ganska mycket forskning. Det har kommit jättemycket forskning efter svenska valet 2014. Då kan man se att det finns en rad faktorer som påverkar, som har att göra med oro. Över hälften i den forskning vi satte oss in i då handlar om arbetsmarknaden. Du är orolig för att du ska tappa jobbet. Du är orolig för din kompetens, för teknikutvecklingen är för snabb. Du behöver inte ha tappat jobbet. Och oftast så är det medelklassen som är orolig. Det sker mycket AI och automatiskt. Det är sådana här kvalificerade jobb som så att säga, jo, är
men, i faran. Men är inte det, förlåt om jag frågar, men är inte det en rationell oro? Om det är sant det där som du säger, att jobben försvinner och man kan inte betala sina räkningar längre.
Det är en rationell oro, jag håller med dig. Mm. Man är orolig på goda grunder.
Okay. Mm.
Resten av faktorerna handlar om livsstilsförändringar. Som också är jättestarka nu. Mm. Och även där, de behöver man ju kanske egentligen inte oroa sig för. Men människan är inte bekväm i tider av förändring. Och de här summerar man då. Och så sen, om man tittar på forskningen så är det ett multiplikationstecken. Om man nu ska beskriva det som matematik. Mm. Och så har du en enda faktor. Och den handlar om att man inte förstår varför. Mm. Om du är orolig och du förstår varför. Ja, men då agerar du rationellt så att säga på det. Då fortbildar du dig. Eller någonting. Men om du inte förstår varför, då finns det risk då att man faller för enkla förklaringsmodeller. Den här bruket du hade, du har rationaliserat bort de här 500 nu. Nu jobbar det 10 doktorer i matematik istället. Mm. Då kommer någon och säger till de som fick gå att ja, men det är de syriska invandrarnas fel. Tittar man efter så är ingen av de där 10 doktorerna i matematik är ju syrisk invandrare. Mm. Eller du som fattade det här beslutet, det är inte heller det. Men eftersom man inte förstår vad det är som händer så tänker man, åh jävlar, de kom hit och tog mina jobb. Det är inte någonting med sakerna att göra. Men det känns så, för man är orolig. Hade de förstått varför du fattat ditt beslut, hade de sett investeringsunderlagen, hade de sett allt det här, då har de inte tänkt så.
Nej, men likförbannat så kommer de att bli arbetslösa. Mm. Så att jag menar, om du har rätt, jag tror inte du har rätt, men det är en helt annan sak. Men om du har rätt så kommer de att bli arbetslösa. Ja.
Och det sker i princip i varje industriell revolution, att du ser en förflyttning av arbetskraften och en period där det gör väldigt ont. I de tidigare så har det uppkommit nya jobb. Mm. Mycket för att det uppkommit ny konsumtion. Mm. Den har ännu inte uppenbarat sig.
Nej,
denna nya konsumtion som ska leda till nya jobb. Men det vi diskuterar just nu är egentligen inte jobbskapande utan demokrati. Mm. De här drivkrafterna som gör att man röstar konstigt, känner konstigt, fattar konstiga beslut, de ökar alla. Kommer omställningen av arbetsmarknaden att minska? Är det över? Nej. Vi är bara i början. Va?
Men det är liksom, jag säger inte emot dig, alltså det är liksom kapitalismens logik från dag ett. Att du har den här typen av ständigt pågående omställningar. Så har det ju varit. Jag menar, alla tider. Jag blev så gammal nu så jag kommer ihåg. Alla tider har sagt så här. Nu lever vi verkligen i en omställningsperiod. Nu är det en förändringsperiod. Nu är det stora saker på gång. Det har man sagt så länge jag minns. Och det är inte ett argument mot
nej,
dig.
Nej,
utan det är bara en observation av hur människor.
Det är också, om man tittar på sådana industriella revolutioner, de är ju egentligen per bransch. Så vi har konstaterat att den tillverkande industrin, den har redan gått igenom det. Men titta på min näring, universitetsvärlden. Vi firar nu 350-årsjubileum i Lund. Har vi uppnått marginalkostnad noll? Har vi så att säga gått igenom den här revolutionen? Nej, men inte det minsta.
Nej.
Och vår hållning inom universitetsvärlden eller utbildningssystemet generellt, det är ju att nej, men vi har funnits i 350 år. Vi ska finnas i 350 år till.
Och ingenting ska ändras.
Mm. I en värld där produktiviteten sticker så, tänker vi ligga här och skvalpa i 350 år
till. Ja, men frågan är om det går. Alltså det är samma som att spela någon av Beethovens symfonier. Det är inte så lätt att rationalisera heller. Frågan är om det går det att rationalisera utbildningen?
Den punkten är ju bortom all tvekan. Mina barn, och i princip alla andra barn, lärde sig att läsa, skriva på maskin, engelska och matematik innan de började skolan.
Du måste ha väldigt smarta barn, för det är många som inte gör det. Smarta barn har alltid gjort det.
Alla barn som har tillgång till internet gör det.
Okej.
För de lyssnar på YouTube, eller ser på YouTube, de lyssnar på musik, de spelar spel. Och även mina barn lärde, eller min son i alla fall, han höll på med Pokémon-kort. Han lärde sig matematik på den basisen.
Mm.
Men just det här tillgången till information. Ja. En liten bild på Facebook. Jag kommer från Övik. Där ser man på Facebook en bild så här. Ja, en treåring. Då står det så här. När jag var dagens treåringar, de surfar på nätet, de använder iPads och allting. När jag var 3 år så åt jag lera.
Det är ju... Åt du lera?
Ja.
Jaha, tyckte du var gott?
Ja. Men man gjorde så då. Den generation som växer upp nu är den första generation i mänsklighetens historia vars potential inte begränsas av tillgång till information. De har tillgång till all information. De uppnår sin potential. Det gjorde varken du eller jag.
Vi höll på att mäcka med andra saker.
Vilka saker då?
Träpinnar och trasiga klockor som vi försökte upptäcka hur de var konstruerade. Och...
Vilket är något bättre än att äta lera. Men, ja. Men i samma ballpark kan vi säga. Så jag håller inte med dig när du säger att barnen inte lär sig innan. Det tycker jag både jag och hela skolsystemet.
Många barn lär sig innan. Men det har de, tror jag, alltid gjort. Smarta barn. Okay, de mognar tidigare.
Vi skiljer oss i en gradskillnad där. För jag tror min erfarenhet och lärosystemets erfarenhet, alltså skolsystemets erfarenhet, är inte handlar om smarta barn. Det handlar om barn som har tillgång till tekniken.
Det hjälper också. Ja.
Och det är klart, har du det så blir du smart och uppnår din potential så att säga. Så att, det är inte helt fel, men det är mycket mer en teknikfråga än en slags genetisk fråga.
Så du tror att mänskligheten blir lite bättre i detta avseende? Fast samtidigt så blir de dummare för att de låter sig manipuleras av den här Cambridge, vad heter den?
Cambridge Analytica.
Ja, just det.
Världens mest kända YouTuber, han heter ju Fredrik, han är från Göteborg, PewDiePie. Han, det var mycket debatt i mainstream media om huruvida han hade blivit nazist eller inte, eller sympatiserade med dem. Och jag hade brist på tid och ville göra det snabbt, så jag frågade min son så här, ja men det här med PewDiePie, stämmer det? Han snurrade runt i sin skrivbordsstol och tittade på mig så här och sa, nej men pappa, du borde väl i alla fall ägna dig åt källkritik. Det gjorde ju lite ont får jag säga, så då fick jag ju kolla upp det hela. Det visade sig då att han har, för att visa hur dumma folk kan vara, så har han hyrt någon som dansar med en skylt som har med judar och förintelsen att göra. Och det är ju väldigt, väldigt dumt. Han skulle ju ha valt ett annat tema. Men han har framställts då i mainstream media som, ja, konstig. Vilket gör att min son och 50 miljoner andra resta unga nu tror att vanliga media, som du och jag då håller som källkritiska och så att säga normen, inte är det. Så att han har förstört, och det, jag sätter mycket hopp till vanliga medier, att de verkligen ska inte hålla på med falska nyheter eller alternativa.
Men du menar att det stod i typ Svenska Dagbladet att, ja, att den här killen är nazist?
Ja, kolla här. Så har man hittat lite olika bilder. Sånt här. Där då 50 miljoner unga vet att det inte är sant, för de har satt sig in i det hela. Mm. Och även jag då, som ju litar på riktig media så att säga, blev tveksamt så upp att sätta jag frågade pojken som ju då gav mig en...
Och jag vet, man råkar ut för det där mer och mer tycker jag, att man tycker att det känns inte riktigt, man kan inte riktigt lita på vad det står. Och det här, om du frågar mig vad som håller på att hända, så är det där en grej som har börjat hända tycker jag under de senaste åren bara. Jag själv började ifrågasätta allting som står i tidningen. Eller inte bara tidningen, överallt förstås.
Det är i och med att det är så mycket som händer i samhället. Till exempel att vi går från en sån näringslivslogik där vi kan konsumera oss ur en kris till det vi inte kan. Så finns det ju ganska stora delar av etablissemanget som faktiskt tror på sånt som inte är sant. Mm. Och det skapar ju en oro i sig och en förtroendekris i sig. Mm. Så att nu ska vi inte avskriva media, för jag har stor tilltro till dem. Men de begår misstag. Mm. Och också så finns det en... Det finns en tendens i media att man försöker blanda väldigt seriösa grejer med mindre seriösa, för man jagar likes. Man har hakat på lite grann social media-plattformen. Och vad man inte förstår inom mediebranschen, det är ju att de här delarna faktiskt förstör förtroende för det. För man brukar säga sånt som, ja men titta på vår ledarreaktion. Eller ledarsidorna och redaktionen där och allt sånt där. Det är i alla fall kvalitet. Och det är det. Men man ska inte späda ut den för att det blir en förtroendekris. Det bidrar ju så att säga till till att, minska stabiliteten för demokratin. För om vi inte kan tro på dem heller. Så vi har då ett gäng drivkrafter som ökar. Omställningen av samhället den fortsätter och går till och med snabbare. Vi har mekanismer som finns mycket forskning på då, som leder till, visar att ja, men den här oron leder till att fler och fler röstar konstigt. Och så har vi till det då IT-verktyg som förstärker det hela.
Det är jättespännande att prata om de här grejerna. Vi kan inte hålla på längst. Men jag skulle bara ta upp en fråga som vi har varit inne på. Och det är det här med... Jag menar, som vi har konstaterat så är det inte första gången i världshistorien som folk tror att världen håller på att gå under därför att maskiner ersätter människor. Jag menar, vi hade ju de här textilmaskinerna som folk slängde tre skor i de första sabotagen i slutet på 1700-talet och sådär. Därför att de var ju rädda för att de skulle förlora sina jobb när maskinerna kom och tog över. Där har vi ju med jämna mellanrum och kommer hela tiden såna här stämningar med jämna mellanrum som säger alla uppfinningar, så har de slutet på 1800-talet, alla uppfinningar är redan gjorda, det är inget som, vi har inte en chans och det kommer inte att hända någonting mer. Allt som kan hända har hänt och världen går bara mot undergång och så där. Och sen så ser vi ju hur trots detta så kommer det våg efter våg utav ny teknik, när en sån sak som när bilen kom och gjorde om hela samhällena, det var ju ingen som hade anat i början på 1900-talet att det där skulle kunna hända. Och så kommer ungefär samtidigt elektriciteten och så nu har vi haft IT-teknologin som har kommit och gjort enorma effekter, vi fått ett enormt genomslag och nu oroar vi oss i alla fall för precis samma sak som i alla andra nedgångsperioder att nu är det slut på jobben. Och det som du säger, att kommer en våg till, vilket alltid tidigare har gjort, så är vi i alla fall just nu inte medvetna om den. Vi ser inte vad som håller på att komma. Vi
ser det gjorde inte... man nog inte då heller. Tror
jag. Nej, det gjorde man inte.
Men det, jag skulle vilja ge några... svar i flera sektioner. För det första så är den teknik som är nu är god. Vi ska inte se den som ond. Den ger en konsumtion som är grön. Den kommer att rädda planeten. Mm. Den ger tillgång till världens bästa utbildning gratis till alla. Den kommer att vara enormt utjämnande och enormt positiv. Det kommer att bli väldigt lätt att leva. Det är bara att det finns lite... en transitionsperiod av omställning där vi samhällssystemen inte är anpassade för det. Och den transitionsperioden kan, som den har gjort tidigare i andra världskriget och andra tillfällen, leda till problem om inte vi lyckas hantera det. Men den tekniska utvecklingen är jättepositiv och vi ska ha mer teknik. En annan sak, jag ser det, du är inte helt övertygad om den här modellen. Vi förutspådde Trump och Bernie Sanders 2 år före Trump blev vald.
Jag har stått att på... det var de individerna?
Nej. Det skulle komma en fascistisk kandidat och det skulle komma en socialistisk kandidat.
I USA?
I USA. Okay. Den här så att säga, formuleringen, det här modellarbetet kan man ju applicera på olika ekonomier och olika nationalstater. Mm. Som en övning så gjorde vi det på Sverige och även på USA. Jag trodde inte på det. Att 2 år före Trump förutspå att det skulle komma en Trump, det var befängt. Men jag har stått på scen för mer än 2000 människor och berättat om det som en modellövning. Även då Bernie Sanders, nu förlorade Bernie Sanders, men annars hade han vunnit över Clinton så kanske det här utfallet hade blivit annorlunda. För det är så att säga, han ryms inom den här nya politiska logiken. Problemet är att samma modellarbete förutspår att vi har 2 mandatperioder kvar av liberal demokrati här. Jag levde väldigt lycklig fram till Trump blev vald, för jag trodde inte på de här modellerna som ju visar på en ganska mörk framtid. Men efter att Trump blev vald så jag blev ju chockad och många med mig. Trump har kostat mig 5 kilo. Jag är så bekymrad över framtiden att jag tröstäter.
Och det börjar bli tjockare. Och kosta. Jaha, kostat dig 50 kilo extra.
Exakt. Den här va. Om du tar till de här modellerna och lägger till en normförskjutningsanalys som egentligen jag har fått från Hedi Fried, förintelseöverlevande och psykolog och sånt där, så ser man att i tillägg så att säga, till den här forskningen kring hur man röstar så sker det en normförskjutning där vad som är okej och inte okej i samhället. Och lägger du det tillsammans så tyvärr så ser det ut som att demokratin, den form som vi är vana vid, den kan snabbt få ett slut. Det kan bli, ska vi säga, ett turkiskt scenario här.
2 mandatperioder, sa du. det här valet nästa år.
Och 8 sen, år plus 520 dagar eller vad det nu kan vara.
Okej. Okay. Och sen blir det någonting annat. Ja, det är ingen dålig not att avsluta en sånt här samtal på. Det har varit jättekul att prata med dig. Vi kunde hålla på i timmar till. Men tack i alla fall för att du kom.
Tack själv.